I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. När det här sänds så har jag precis landat i Mexiko, eller ja okej, några dagar sedan. Och jag tror att jag är skitlycklig för det, men vem vet. Jag undrar, eller så här, jag tänker att det vore rätt kul att prata med folk på stan. Typ fråga dem, jaha, går din dotter på förskolan? Eller hur gör ni? Har ni hjälp av abuela eller abuelo? Vad tror ni om det? Någon sorts studie i mexikanskt föräldraskap kanske? Lite rapporter från stan. Mer, jag vet inte, mer innehållsrika veckan som gått inslag. Ni får gärna skriva till mig, för det känns onödigt om det är bara jag som tycker att det är kul. För jag kommer ju prata med folk förhoppningsvis utan att spela in. Men om det är några som tycker att det vore kul att höra, så gör det så himla gärna. Men ja, då vill jag ju veta att det finns någon mottagare för mina inspelningar, så att säga. Ni kan jättegärna skriva till mig på Instagram om ni får några roliga idéer eller om ni tycker att det låter intressant. Idag så ska jag prata med Ida Östensson och Tor Rutgersson. De är två riktigt härliga och bra personer. De har nyligen släppt boken Allt vi inte ser. Så påverkas du av det osynliga arbetet. Och det handlar alltså om, ja, man kan väl säga projektledandet och det osynliga arbetet både i hemmet men också på arbetsplatser. Ida Östensson är ju typ mamman till samtyckeslagen. Hon är grundare av jämlikhetsstiftelsen Make Equal och även samtyckesrörelsen Fatta. Och sen så har hon tillsammans med Tor då skrivit en annan bok som heter Allt vi inte pratar om. Sen Tor Rutgersson, han är författare, har skrivit jättemånga böcker, är frilansskribent och folkbildare. Han jobbar mycket med psykisk ohälsa och normer. Och det här avsnittet blev jättebra tycker jag. Jag tycker att vi hade sån härlig energi. I min värld så kan det bli lite ofta typ samma sak när man pratar om de här frågorna. Det känns, jag hör i alla fall talas om ojämlikhet väldigt, väldigt ofta. Men jag tycker att det blev ett jättekul och intressant samtal, vilket kul kanske inte är det som man tänker på per automatik när man har ett avsnitt som handlar om jämlikhet. Men när jag bad om hisspitchen för det här och de sa det handlar om att få mer tid till att ha kul, njuta och älska, då kände jag bara så här, vem fan vill inte det? Bara en idiot sätter sig emot det. Och i Facebookgruppen Föräldrarapporten så kan ni ju diskutera vidare avsnitten. Jag tycker att det är så mysigt när ni skriver, så att gör gärna det mer och oftare. Och till sist då, tips en kompis om podden. Sprid. Tusen tack. Nu kör vi veckan som gått och sen så kör vi avsnittet.
Det är torsdag morgon, vi åker till flygplatsen imorgon eftermiddag. Det känns helt underbart, men man är ju konstant snorig nu, alltså på grund av kylan och så. Och det är så roligt, för att om jag spottar ut snor eller om Victor snyter, hon bara, nej, det får man inte göra, för det är äckligt. Och jag håller med dig, men vad ska man göra då?
Det är lördag, vi är på flygplatsen i Frankfurt och det går väldigt smidigt måste jag säga. Den som har värst hittills är nog jag, för att jag bara är sån att jag surar över mackan verkligen och sånt. Men det är jag över nu. Hedda är, alltså allt är så stort och spännande, det är exakt som jag hoppades. Hon bara pekar på allt, tycker allt är coolt, det är stort i tak, hon älskar, hon försöker hoppa, hon försöker springa. Och bara pinga och blir så glad och det är massa barn, hon fick ett kex av någon. Det är... Ja, Hittills går resan jättebra, men nu har vi en 12 timmar lång flight, så vi får se.
Det är söndag morgon, mexikansk tid, och flygresan har gått jättebra, Hedda. Du har varit så himla duktig. Och sen så kommer vi fram till hotellet. Jag måste bara prata klart lite. Och sen så var jag kaxig för att hon somnade vid 8 och bara, nu måste hon sova 6 timmar i alla fall. Ska vi säga till Google? Det finns inte Google här.
Nej.
Och sen så sov hon 4 timmar, som vaknade 12:30 mexikansk tid. Och så var vi upp till och röjde i 3 timmar. Och sen sov vi 2 timmar igen. Och nu är klockan 5 mexikansk tid. Och så väntar vi på att frukost. Det ska komma igång. Hedda, det finns inte bumpa här heller. Nej, tyvärr.
Det är måndag, tror jag. Vi sitter, som ni hör, på ett ställe på en gata nära stranden. Vi bor lite väl långt ifrån stranden och vägen hit är so-so. Men vi ska hyra cyklar och då blir det nog bra. Hedda, det lilla aset, vaknade 4:30 i morse och var pigg och glad. Och nu är klockan 9 och hon har somnat. Och nu måste vi väcka henne alldeles strax för att hon ska kunna somna en nap igen. Annars så kommer hon somna 6 för kvällen. Och så kommer det bara repeat med att hon vaknar 4:00. Ganska glada. Och Hedda är jättemysig att resa med just nu faktiskt. Men det är klart, jag hade inte tagit nej till lite tequila race. Mami, mamacita. Alla mina blickar då med dina.
Klubben den är hemma, du är iska. Say stop. Hej Ida, hej Tor.
Hej.
Hej Amanda.
Välkomna hit. Vi ska snart prata om er och boken. Men först så ska jag bara säga varför jag sa till er att det skaver lite i mig att ha den här inspelningen just nu. Jag och Viktor, jag försöker tracka det här om vi tjafsar mer eller mindre om hemmet och vem som tar ansvar och vem som projektleder, om det är kopplat till min menscykel, för jag kan tänka mig att det är lite så. Men jag har ändå haft de senaste veckorna, har jag varit överdrivet irriterad, och häromdagen hade jag inte ett meltdown, men jag tror verkligen att han fattade att jag på riktigt är osäker på om vi kommer klara av att skaffa fler barn och så vidare, om det fortsätter vara så att jag har allting i huvudet och sen att han kan glömma bort. För så upplever i alla fall jag verkligen att det är det. Men med det sagt så fick jag också för någon månad sedan lite kritik av en gemensam kompis som tycker att den här podden är som en, att det är en plattform där det blir lite ojämställt, att det blir en maktbalans mellan mig och Viktor, där jag har min följarskara som är liksom mina fans, eller man ska säga, och som då backar mig och tycker att det jag säger stämmer, och sen så blir det Viktor som, han lyssnar inte ens på podden, och då han tyckte att det blev skevt och att det kan vara skadligt för vår relation i längden. Och det kan man ju hålla med om eller inte, och jag tycker att jag och Viktor pratat igenom det här väldigt mycket, men det sätter såklart griller, vad säger man, i mitt huvud. Så jag har tänkt jättemycket på det, bara fan, är det sättet jag pratar om Viktor, är det liksom dumt? För mig är det självklart att man tjafsar och bråkar om grejer i en relation, och jag tycker att det vore läskigare om jag inte vågade säga det om publikt, för då skulle det vara mer allvarligt. Men eftersom att han sa så har jag verkligen ifrågasatt. Och nu ska vi alltså ha ett avsnitt där jag i alla fall kommer prata ganska mycket om Viktor. Jag frågade honom om han ville vara med, men han tyckte att vi hade gjort ett ganska likt avsnitt för ett tag sedan, så att han ville inte. Men om jag tvekar ibland så vet ni varför jag gör det, kan vi väl säga.
Och jag måste då vara lite motvikt till din killkompis och säga att exakt som du säger, om vi inte pratar om de här sakerna, det är då det blir farligt. Ja. Sen så såklart måste man respektera när man lever med sin integritet. Men ni träffades också när du liksom hade en podd. Du
har inte var innan, men skitsamma.
Ja, den här podden, jag den andra podd. Ja. Och du har varit frispråkig om saker och ting, och du har varit en offentlig röst. Ja. Och det pratar jag mycket med min kille om. Ja. Att det här är inte någonting, att vara feminist, det är ingenting som jag liksom har på pappret och så. Utan Nej. Det är någonting som ska genomsyra hela mitt liv. Ja. Och om jag aldrig kommer kunna använda mina egna erfarenheter, det privata är politiskt. Mm. Och det vill jag också leva efter.
Jag startade allvarligt efter jag och Viktor hade träffats. Men skitsamma, det har verkligen inte med det här att göra. Men jag förstår vad du menar, och jag håller ju verkligen med dig. Men det är just det där, alltså, för han var också så här, att det är viktigt att ta till sig feedback, och det håller jag ju med om. Jag tycker man ska kunna ge varandra kritik och feedback om man är goda vänner. Men jag tyckte, höll inte alls med honom, och då blev det så här, men gud, har jag ingen självinsikt? Eller liksom, vad händer? Ja, skitsamma, berätta om er coola bok.
Jo, nej, men det här är ju lösningen då. Alltså, ni gör det här och så blir det helt perfekt bara hemma.
Nu sitter du och håller upp boken Allt vi inte ser, som är grön, om man ska göra det lite visuellt.
Är den det?
Ja,
eller kanske
den är beige med turkos text, skulle jag säga.
Okej, tolkningsfråga. Ja, och jag har läst hela.
Gud vad bra. Spännande. Mm. Vad tyckte du?
Jag tyckte att den var bra och stundtals plågsamt träffande. Mm. Vissa saker, det här med så här, jämställdhet på jobbet, känner jag inte igen mig så mycket med eftersom att jag är egenföretagare och mycket glad för det. Men jag vet ju att situationen är som ni beskriver för väldigt många. Mm. Jag har talat så mycket innan, men jag tycker det är jätteviktigt att få påminnelse om det. Och framförallt önskar jag att ni kan komma nu med en lösning till mig. Hur det ska bli med mindre projektlederi. Mm. I min heterorelation kanske.
Nej, men vi hoppas, det är väl det. Boken är liksom inte en beskrivning bara av så här, det här är så dåligt, det är ingen klagobok.
Utan nej, det är det verkligen inte. Den är framåtanda och liksom en uppåtton. Mm.
Vi vill komma med lösningar och tips och verktyg. Mm. Men för att kunna börja prata om hur vi ska lösa saker och ting så behöver vi också förstå vad är problemet och ha en gemensam syn på det. Så att vi blandar kan man säga både våra egna berättelser, bjuder ganska mycket på oss själva på tal om det vi var inne på här innan med dig och Viktor. Vi har relevant forskning.
Vi har... Verkligen, den här forskningslistan var ju liksom 100 böcker typ.
Ja, det är lite
jävligt imponerande.
Men vi försöker skriva in det ändå ganska lättsamt. Det ska inte kännas... den är ganska lättläst.
Ja,
ändå,
men samtidigt var den jätteproffsig. Alltså, det måste jag verkligen ge. Jag tycker ni hade en otroligt bra ton i boken. För att som sagt, man kan ta till sig, men den känns också otroligt genomarbetad.
Mm. Det kombinerar ju många... ingredienser, precis som du är inne på, att det, liksom, det finns experter och det finns forskning och våra berättelser och våra liv. Men det börjar ju i att vi hade en enkät, eller egentligen två enkäter ute för ungefär 2 år sedan nu, där vi liksom frågade människor, vad är era största jämställdhetsutmaningar i livet? Och så fick vi in 10 000 svar från typ 1 000 personer. Mm. Och sen har du också fördjupat det med dina följare och vi har gjort djupintervjuer.
Nu får jag med... om Ida va? Det är du, jag håller med lite grann.
Just det, de ser inte vart jag tittar.
Nej,
de
som det. Och du tittar inte dessutom på mig. Jaha. Så det var väldigt förvirrande.
Kan inte låta bli. I alla fall. Nej. Så det är ju kärnan. Och i de här berättelserna så såg ju vi att det finns liksom röda trådar. Att det är mycket som handlar om, ja, men det här som kan upplevas som små saker men som gemensamt blir allt det här osynliga arbetet.
Precis, för det är det som blir så himla... Alltså jag har ju läst boken huvudsakligen då utifrån, ja, men relationsmässigt. Men som sagt, jag förstår att det är väldigt träffande på jobbet också. Men, och det är det, för vissa så här exempel blir så jävla futtiga i sammanhanget. Mm. Men när man då själv känner att det kanske är så här, ja, men har hänt 1000 gånger, då är det inte lika futtigt längre. Men reaktionen blir kanske orimlig eftersom att, ja, ett färskt exempel är att jag blev skitsur på Viktor för att han hade glömt att köpa Oatly. Och då tyckte han liksom, hade ett långt resonemang om att jag skulle aldrig reagera sådär om du hade glömt att köpa någonting. Mm. Och det stämmer. Men eftersom att jag då i 5 års tid har försökt få honom att skriva upp saker när de är slut. Och jag är ansvarig för handling. Alltså så var det verkligen, det var ju verkligen toppen av ett isberg. Mm. Och dessutom så kan jag inte dricka kaffe utan Oatly. Så att det var liksom extra lager av hemskheter där.
Alltså, när den här podden släpps så kommer vi har tagit fram kopplat till boken Stora osynliga listan i hemmet och på jobbet. Där vi har då tillsammans med alla enkätsvarare och följare och experter och så vidare sammanställt allt. Liksom. Mm. Jag ska bara visa dig här lite live på vad som vi har sammanställt. Uh-huh. Allt från liksom projektledning till resor, socialt ansvarstagande. Gå på middag, bjuda in till middag,
det är
köket,
väldigt proffsigt Excel-ark här.
Mat, renhållning, teknik,
och det verkar vara som att det är en pdf som är kanske 15 sidor lång.
Bil, ekonomi, hushåll, inne, ute, toalett, kläder, barn. Och
oj, 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 oj.
Detta är bara kategorierna.
Ja, men tänk då, exakt, under varje kategori som jag sa nu så finns det liksom 10-100 saker. Liksom. Så... det är ju just det här, att få syn på det gemensamma. Bara så här, okej, okay, en sak, en Oatly, ingenting. Men en Oatly, om man också ansvarar för majoriteten av det här, blir ett headburst.
Och ofta blir det precis så som du säger, att när en väl pratar om det så är det när en känner sig väldigt irriterad. När det liksom har gått lite för långt. Och då blir det i affekt och så blir det liksom ingen bra diskussion och sådär. Så att det gäller ju, och det är därför vi ger de här verktygen, att prata om det när man är på ett annat ställe, när båda liksom är öppna för diskussionen. Just för att, ja, men hur ska vi dela upp det här bättre i framtiden trivas bättre med varandra, ge varandra bättre förutsättningar för liksom ett långt och härligt liv tillsammans, om det är det vi vill ha.
Ja, för att det här handlar ju som så många andra av de här frågorna som ni är väldigt bra på att driva om, liksom, om att ett privilegium och vara beredd att ge upp det. Jag är ju hyfsat privilegierad i många andra avseenden förutom att jag då är kvinna. Men hur kan man förklara för till exempel en sån som mig, när det inte handlar om min heterorelation, men också till exempel min partner, om att jämställdhet blir bättre i längden för alla? För det känns ju roligare att ta upp det utifrån ett lustdrivet sätt än just att det här är så jävla skit för mig.
Ja, nej, men vi har verkligen försökt ta in det, alltså visa på alla olika delar. Varför är det bättre för relationen, kärleksrelationen? Mm. Varför är det bättre för relationen till barnen? Varför är det bättre karriär- och lönemässigt? Varför är det bättre när du blir äldre? Mm. Om du skulle separera? Alltså det är bättre på alla plan. All forskning visar att det är bättre för alla på alla plan. Mm. Så det måste ju vara utgångspunkten. Mm. För idag så vet vi att kvinnor lägger i snitt 5 timmar mer i veckan på det här osynliga obetalda hemarbetet. Mm. Och upp till 200 timmar per år på icke-meriterande arbete, som vi en del är det osynliga arbetet.
Det är en dryg månad. Liksom.
En dryg månad. Och man jobbar då både dubbelt hemma och på jobbet. Alltså för kvinnor tidigare, då gjorde man hemmet. Och då hade man det och mannen hade liksom jobbet. Men kvinnor har ju liksom tagit sig in på männens domäner och förstått att så här, vi behöver också pension och stå på egna ben och kunna lämna om vi vill. Och
ha lite kul kanske.
Ja, verkligen. Vi har förstått fördelarna med allt det männen har hållit på med. Men männen inte förstått fördelarna med det som har varit kvinnans domän. Så att just nu så har vi liksom det dubbla.
Just, det var väldigt bra förklarat, ja. Mm.
Och det leder till, bland annat till att kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Mm. 41% större risk. Alltså det är inte konstigt. När vi liksom, och jag tänker också, tar vi in då allting kring ideal som kvinnor har med, sociala relationer, vi speglar oss i sociala medier, vi ska liksom ha ett framgångsprivatliv och yrkesliv och vi ska också resa lite och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är klart att vi liksom går sönder till slut.
Ja, men verkligen.
Så att det är liksom, och vill man, lever man i en heterosexuell parrelation till exempel och man älskar den andra, så vill man ju inte att den ska gå sönder eller utnyttja den. Alltså att för varje månad som män är föräldralediga så ökar kvinnors årsinkomst i framtiden med 7%. Alltså det är liksom, det är en sån kärlekshandling som inte går att mäta med något annat. Mm. Alltså det finns så mycket såna grejer som vi inte vet, och det är det vi vill visa.
Liksom. Jag blir typ rörd. Ja. Verkligen. Ida, det är ju så här, men du, jag gissar att du identifierar dig som kvinna. Mm. Men Tor, jag blir nyfiken på, varför är du intresserad av de här frågorna?
Jo, men jag tänker så här, för att vi kan komma till mig mer specifikt. Men jag skulle säga att det som Ida berättar, det, och som du säger, kärlekshandling. Det här borde ju vara motivation nog för män att vilja liksom ta tag i de här sakerna.
Ja,
sluta hjälpa till hemma och börja ta ansvar. Ja. Ta en del av helhetsansvaret. Mm. Men om inte det räcker som motivation, så är det ju också så att tar du liksom inte så mycket föräldraledighet, är du inte så närvarande hemma, då får du en sämre relation med dina barn och du får en sämre relation med dina barn sen. Mm. När de är vuxna så kommer de ringa och hälsa på mamma, inte dig. Om din partner, din kvinnliga partner har upprätthållit social kontakt med vänner, med övriga familjemedlemmar, och ni skiljer er, då blir du ensam. Mm. Män är överrepresenterade när det kommer till att ta sitt liv. Mm. Missbruk. Det finns många olika saker som det kanske känns bekvämt att göra så här just nu. Mm. Men om inte motivationen att det är schysst att vara rättvis är stor nog, så kanske det också motiverar då att du löper mindre risk att liksom, utsättas för alla de här negativa sakerna längre fram.
Ja, det är verkligen. När man säger så här, så ni behöver ju bara säga det här typ, så tycker jag alla borde bara fatta att okej, då bestämmer vi att vi gör så här. Men det är ju inte riktigt så lätt, har man ju liksom förstått. Innan vi pratar vidare, så jag gillar ju att prata personligt. Kan inte ni berätta om era egna familjesituationer och också kort om era jobbsituationer?
Mm. Jag lever med Robert, min sambo. Vi har 2 barn som är 1 och 4 år. Mm. Vi bor här i Stockholm. Jag jobbar heltid, i alla fall om en månad. Nu är jag än så länge föräldraled en dag i veckan. Och jobbar med jämlikhetsfrågor och såna här typer av frågor. Mm. Och har gjort det. Jag har haft innestan att göra det typ hela mitt vuxna liv.
Och jag lever 100% jämställt hemma.
Nice.
Vilket är ett sätt att säga att jag lever ensam. Okay. Och vi delar på allt alltså. Vi bråkar en hel del. Men, Jag bor i Rågsved här i Stockholm.
Som du själv benämnde som punkens moder eller vad det var.
Punkens vagga.
Vagga.
Det är väl Ebba Grön och grejer där, som kommer därifrån. Men jag jobbar och jag har jobbat de senaste 7 åren som författare och frilansskribent. Men nu jobbar jag och deltid på Frisk och Fri, Riksförening mot ätstörningar. Ska vi inte glömma, för det är en väldigt viktig organisation.
Mm, verkligen.
Där jag sitter i styrelsen nu. Men nu jobbar jag som presskommunikatör på Folkbildningsrådet.
Mm.
Så att jag förstår att många har frågor om det. Ni kan ringa in
men jag har faktiskt en följdfråga. För att eftersom att du sa att du lever ensam, eller jag är väldigt jämställd i alla fall. Och i boken så tar ni upp hur det ser ut på arbetsplatser. Men oftast att det handlar på kvinnor och fixa fika, gör det lite mysigt och sådana saker. Och ni pratar också om, eller du skrev något kapitel om att du har jobbat med på arbetsplatser med väldigt många kvinnor och fått mycket bekräftelse och känt dig väldigt duktig. Och så, hur är könsfördelningen på ditt jobb nu?
Det här är en arbetsplats till skillnad från tidigare där det finns liksom mer 50-50. Jag tror det är mer kvinnor, men det är inte så att en går runt och tänker oj vad mycket kvinnor det är här, utan det är lite mer jämnt nu.
Har du varit bra på att implementera dina lärdomar i arbetet?
Jag måste säga, och hoppas alla på jobbet lyssnar, att just på Folkbildningsrådet så är det ganska bra med de osynliga uppgifterna. För att det finns sådana här scheman och listor på saker som vi ska göra och hur det fördelas. Liksom då. Så att det är en del av allas jobb egentligen.
I samarbete med Frida Baby, ni vet de som har den världsberömda, känns det som, näsfridan och snorsug och pysventiler. Helt enkelt oumbärliga grejer för små barn. Och nu har de släppt en ny kollektion som innehåller massa olika gulliga grejer. En badborste, hårborstar för att reda ut tovigt hår och framförallt min favoritgrej, tandborstar, så att barnen tidigt ska kunna börja öva på att borsta tänderna själv. De kommer, det ena, eller tandborsten har så här 3 sidor. Så ni vet, den borstar både liksom inne i käken, utanpå käken och i mitten samtidigt. Och när jag fick en sån typ i 8-årsåldern så var det coolaste. Jag visste bara, va? Man måste bara dra en gång så borstar alla 3 sidor på samma gång. Det var kanske innan eltandborsten, men ändå. De har också sugproppar så att de kan sitta och fästa på handfatet. Också sån grej som jag vet att man som barn tycker är otroligt gulligt. Och sen angående tandborstning så har jag tänkt på... Ja, vilken ålder är det egentligen viktigt att tandborstningen också innebär att tänderna blir rena? För jag gissar att som för er så, ja, att borsta tänderna på Hedda är ju liksom inte att rengöra dem, utan det är snarare att hon suger av tandkräm från tandborsten och sen så, ja, säger nej. Så jag hoppas att det i nuläget bara är viktigt att hon ska få en vana, för att hon får liksom, hon får välling efter att hon har borstat tänderna på nätterna och så. Nåväl, Frida Babys nya kollektion köper ni hos Meds. Tack så mycket för samarbetet. Apropå det då, vad har fått er in på de här frågorna? Och jag har formulerat det för mig själv som så här tydliga vändningar i situationer i ett liv. För mig, Ida, jag har ju bara känt dig som den här rösten under några år. Och Ida Östensson har liksom så. Men hur blev du intresserad av det från början?
Ja, jag skulle kunna prata en timme nu, men jag ska försöka hålla det kort. men jag tror att det grundas egentligen i att jag aldrig har passat in i de här typiska tjejnormerna. Mm. Alltså jag har varit för högljudd, jag har velat göra typiska killsaker. Mm. Alltså förr i tiden kallade man för pojkflicka.
Mm.
Och det började väl där. Alltså så här, jag försökte hela tiden pressa in mig i någonting. Och när feminismen kom och jag var så här, shit, okej. Okay, det är liksom inte mig det är fel på. Mm. Det är samhället. Det finns liksom en struktur. Och den vill jag vara med och förändra. För min skull först liksom.
Mm.
Och sen så kunde man då se det vidare. Att det här är liksom en jätteviktig fråga för väldigt många fler än mig.
Mm.
Och sen, ja men, jag startade jämställdhetsgrupp på högstadiet. Redan där som så här, mot sexuella trakasserier. Gjorde så här enkäter i klasserna och... Mm. Jobbade och organiserade tjejer inom skateboard, startade Sveriges första skate-team med tjejer, Sveriges bästa skateboardåkande tjejer, och jobbade med det i 10 år. Och sen grundade jag stiftelsen Make Equal, jämlikhetsstiftelsen, 2010, så att det är väl 13 år.
Har funnits så länge? Wow.
Så det har verkligen varit en del av mitt liv professionellt, men då såklart också även privat.
Mm.
Men just de här grejerna som vi skriver om i boken, det tror jag fick upp ögonen för, alltså det är klart som alla liksom medvetna feminister att man vill se det privata liksom, hela tiden. Men jag har liksom inte förstått det förrän jag gjorde ett test som Region Skåne hade, en jämställdhetschecklista. Där de, inte bara det här osynliga, utan de har liksom, och inte på samma detaljnivå som vi har, utan lite mer breda penslar. Men det jag och min kille gjorde, vi hade rätt jämnt, men vi hade väldigt ojämnt inom vilka kategorier.
Okay.
Det jag ansvarade för liksom, typ allt projektledning, socialt ansvarstagande, det här stereotyp liksom. Och, så du, och han då mer så här, teknik och bilkörning och de grejerna. Så vi liksom utmanade varandra där. Och det var skitbra. Bland annat så hade jag helt slutat köra bil när jag träffade honom. För att han älskar att köra bil. Och jag hatar det. Och det är jättefarligt. Alltså ska jag aldrig kunna köra bil för att jag lever med honom för resten av mitt liv och sitter i baksätet liksom. Och nu börjar det bli fett jobbigt att sitta där bak. För nu är det två ungar man ska underhålla. Så nu är det jävligt skönare att sitta där fram. Så han utmanade mig i det. Så jag har tagit tag i det. Jag kör bil och han har tagit tag i andra grejer. Så vi har liksom, där började vi i det här lilla hemma hos oss och hitta strukturer och vi utmanade varandra, följde upp varje halvår, gjorde om dem och så här.
Men var han lika, för jag upplever att det finns ett motstånd från Victor när jag försöker ta upp sådana här saker. Var han bara på direkt eller vadå?
Men det ska han ha. Alltså i boken finns det en lista på allt jag föreslagit. Ja. Och alltså det är så här, nu är det kärlekens fem språk. Nu finns det en relationsapp man kladdar ner och loggar varje dag. Och så vi har till och med gått så långt att vi under ett helt år har skrivit dagbok, för jag upplevde att när vi i bråk, att jag hade ett övertag med att kunna verbalisera vad som händer och vad problemet är. Och att han till slut typ bara, ja du har rätt och jag har fel. Alltså, som jag tror, liksom, för att tjejer har ju hållit på med relationer och samtal och prata och vridit och vänt på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Så då sa jag, så jag vill att vi liksom, jag vill höra din bild. Jag vill inte vakna upp någon dag och du säger, jag drar. Liksom. Det här var inte min världsbild, så här vill inte jag ha det. Utan jag vill förstå dig. Mm. Så att vi skrev dagbok i ett år varje dag. Och sen var tredje månad så fick vi läsa varandras dagböcker. Och sen gick vi i parterapi där man fick välja olika teman från den andra skrivet och prata om det. Men du vet, så att han är verkligen på, men däremot har han själv föreslagit noll saker liknande de här grejerna. Liksom. Och så att, ja, 50, hälften vunnet.
Ja, okej. Okay. Men och du då, Tor, hade du någon vändning i ditt liv eller...
Ja, men det tror jag säkert. Men om vi börjar med hur jag kom in på de här sakerna.
Ja, det var det jag menar.
Så, ja, men jag jobbade, jag har haft många olika liv.
Mm.
Och ett av dem var med musik och jag höll på att spela och sådär. Men sen började jag också arrangera klubbar och spelningar och sånt där. Och sen ledde det till att jag jobbade med musik på ABF, både i Göteborg och sen nationellt. Och då på den tiden, nu har det blivit lite bättre, fortfarande inte bra, men då var det väldigt ojämställt den här scenen. Och då såg jag liksom det och andra såg det. Och vi blev liksom några stycken som jobbade med det där och startade lite organisationer och sånt där för att komma till rätta med det. Det var också så vi träffade. Sida, men det minns inte du. Men på en konferens när vi hade det här 50-50-nätverket för en jämställd musikscen.
Ja, det var där.
Men jag såg detta på ett teoretiskt plan kan man säga. Så att jag tyckte att jag var en ganska bra person som kunde se och driva de här frågorna. Och det var ju viktiga frågor och bra att vi drev dem. Men jag tror att insikten att, ja men det här handlar ju också om mig och mitt privata liv och mina relationer som jag har haft kom senare och mycket av det kom när Ida och jag gjorde vår första bok, Att vi inte pratar om att okej, men det är en sak att förstå saker teoretiskt, det är en annan sak hur vi agerar i inlärda mönster, allt det här med socialt betingat beteende, de här ryggsäckarna vi bär med oss, hur vi har uppfostrats, vad vi har lärt oss från tv och böcker och media, att vi måste göra jämställdhet. Vi måste göra det i praktiken. Och det är inte bara att förstå. Det är också att öva och att samarbeta.
Du har ett ganska hardcore exempel på hur man kan testa och få syn på vad den andra gör i hemmet i början av boken. Där det handlar om att man separerar på låtsas. Att man tar ansvar, helt ansvar för allt med hem och barn en vecka var. Och sen utvärderar. Det ska jag hoppas, för jag har gett Victor i uppgift att läsa den här boken och han har sagt, ja det kan jag väl göra om du vill. Och först var jag så här, nej jag vill inte att du ska vilja göra det för min skull, jag vill att du ska vilja göra det för din skull. Och så
hade för vår skull.
Snack. Ja, precis. Men sen så, och då jag till och med smsade honom där, för jag orkade liksom inte ha ett snack om det. Och jag är väldigt anti att inte kommunicera face to face, men jag orkar inte med en diskussion. Och sen så skrev jag så här, okej, gör det för min skull då om det är så du ser det, men liksom, jag vill gärna att du läser den här boken. Och så har jag också försökt säga så här. Och det handlar också om att jag är trött på att jag blir gnällig. Mm. Alltså jag orkar inte, jag är fan en ganska glad person. Och så blir jag, för jag, senast har jag verkligen ifrågat sig, men gud, jag känner mig som att jag är så här en superbitch. Mm. Alltså i vissa avseenden. Och så tänk om jag är liksom mycket mer gnällig och jobbig att göra med än mina kompisar. Och så det känns helt fel, för det är liksom helt emot min självbild. Men så tänker jag att för vissa anledningar också försöker förstå honom, att det kommer kunna vara lustfyllt och att vi kommer gynnas av det. Mm. Och jag tror att det klickade någonting för några dagar sedan. Han frågade, visst har jag varit bättre nu? Och jag sa, ja, det har du verkligen nu. Hoppas, och jag har tänkt för mig själv, snälla låt inte det här vara en kortsiktig grej, utan att det faktiskt är så här i verkligheten.
Men, och det eller, kan man, men det skulle jag säga, varför vi gjorde den här halvårsutvärderingen, liksom kollade på de utmaningar vi gett varandra. Alltså det går ju att mäta på saker också. Mm. Alltså för en känsla är en känsla. Mm. Och då går man runt. Den ena känner att den ena är en mansbebis, och den andra känner att den andra är en gnällkärring. Liksom. och vilka vill liksom ligga av det? Mm. Alltså det, eller ens typ spendera tid med varandra och vara kärlekspartners, som man ju faktiskt typ ska försöka behålla.
Det är så jävla onödigt också. Ja. Jag är helt övertygad om att med ganska enkla medel skulle kunna, alltså för höja stämningen i snitt med 20%.
Ja.
Alltså jag tror verkligen det.
Bokens löfte, i snitt 20%.
men det där tipset, det där radikala tipset att separera på låtsas. Mm. Det kommer ju från att när vi gjorde de här enkäterna, vi fick in så många svar, så var det många som skrev, när vi separerade, då blev det bättre. Då förstod han, som det ofta var han, att vad helhetsansvaret var. Mm. Återigen att sluta hjälpa till och börja ta ansvar. Och då tänkte vi så här, men vi vill väl, de flesta vill ju inte separera, de vill ju vara tillsammans.
Ja.
Så varför inte testa det här radikala greppet då, innan. Mm. Sen utvärdera, prata, vad såg du under dina 2 veckor eller en vecka, vad såg jag, vad kan vi liksom dela med oss av? För att en annan del i boken är ju att många män berättar, jag vill bli bättre, men att de känner att allt de gör är fel.
Ja, och jag kan där inte känner jag ju igen mig. Jaha, har du, alltså, det är, och så här, små saker. Jag bara, nej, men hon behöver inte ha så där mycket gröt. Alltså, håll käften, bitch.
Vad tyckte du om det avsnittet? Lite självkritik, tack.
Jo, men jättebra. Och det, alltså, för jag fattar att det här, det är takes two to tango. Det handlar ju om mig också. Mm. Och sen tycker jag att det är så här, vad är hönan, vad är ägget? Men det är ju verkligen som du säger, Tor. Det är ju ryggsäcker vi har med oss och så. Och ja, nej, men jag har saker jag måste förändra också, men vi måste göra det tillsammans. Jag kan liksom inte bara sluta gnälla eller försöka på roliga sätt och försöka projektleda hemmet för att jag vill göra det mer lustfyllt, utan det måste vara att vi gör det, har en plan för det tillsammans.
Och vi vill ju inte heller att den här boken, de här listorna, ska bli ett nytt projekt som kvinnor driver.
Nej, precis.
Men vi är ju inte naiva, vi fattar ju att det är framförallt kvinnor som känner att man håller på att gå sönder, som känner såhär, nej men fan liksom, jag vill kunna vara gladare och kär liksom. Så att, men då tänker jag, köp boken i sådana fall till din manliga partner och så, exakt som du gjorde liksom. Och sen säger man så här, här är listorna, så här, du får ta lead på det här och jag hänger med så initiativet kan ju komma från den, men sen så tycker jag att man ska uppmana ens partner att faktiskt göra det.
Jag tror att det är, för jag gick in på hemsidan, vad heter den, osynligtarbete.se.
Där finns båda då listorna. Vi har också kommer också släppa ett test som heter könsstereotypa testet på den. För det är som jag var inne på, man kanske gör lite 50-50, och boken handlar absolut inte om att så här, vi ska dela lika på allt. Nej. Annars är det inte jämställt, för det är inte det vi menar med jämställdhet, utan vi brukar säga att ett bra kvitto på vad jämställdhet är i de här frågorna är, har du lika mycket tid över till egen tid, egna aktiviteter? Har ni lika mycket pengar kvar till fria aktiviteter? Har ni lika mycket livskraft kvar? Alltså det är ganska bra så här, kvitto och liksom mått på om man har lyckats fördela det jämnt. Men ovanpå det, så man kanske heller inte vill hamna i att separera, vill, händer någonting med min partner eller blir den sjuk och så vidare. Ja, men då kan jag inte vissa saker, som med min grej med bilkörningen. Och sen det sista lagret då. Vi kanske tycker att så här, skitsamma, liksom, jag får väl lära mig det om vi skulle separera. Men då är det, vad vill vi föra vidare till våra barn? På tal om ryggsäckar. Vi har våra ryggsäckar från den tidigare generationen. Vill jag att min dotter Babs aldrig ska köra bil, för att hon har aldrig sett mig göra det? Nej, liksom. Så att det behöver man också ha med sig.
Nej, ja, verkligen. Men jag ska säga, för jag gick in på den där hemsidan, men den var ju då inte lanserad i förskott, utan det var inget pre-VIP-arbete till mig. men jag, en sak som jag tycker är väldigt svår, det är att man kan också tänka att man, alltså göra jämställdhet, att det handlar om liksom ett långt lopp och inte bara här och nu. Jag kan vara otroligt kortsiktig och ha dåligt tålamod i allt. Men framförallt är det här, och ett exempel då är att ja, men Hedda blev sjuk idag och då så tar Viktor vab idag och sen så gör det på torsdagar, för vi har fördelat så, vi har sagt att jag ska alltid ta på torsdagar under höstterminen och sen så måste vi ta 50-50 sen när han börjar jobba heltid också. Men vi gissar att Hedda kommer vara sjuk nästa vecka och Viktor har svin mycket jobb på jobbet att göra. Jag har inte alls så mycket att göra. Och då så känns det ju så här, ja men det är klart att jag vill liksom finnas där för honom och inte vara då anal och säga så här, nej vi har sagt att jag bara tar torsdagar. Men en del av mig blir skräckslagen att det här kommer bli ett mönster som kommer ske om och om igen, för att han är psykolog. Han har liksom återgivningar till skolor, hur det har gått med deras utredningar. Det är ju en stor grej som verkligen, verkligen är viktigt. Och jag ibland har att jag måste lägga upp ett inlägg på Instagram. Alltså då känns det som att mitt arbete är lite mindre viktigt och jag vill stötta honom. Men hur kan man tänka, eller vad säger ni om det här med att man vill förhålla sig till regler och så som man vill leva, men man vill också vara en skön partner, såklart.
Nu ser jag att Ida är på gång med...
Hon svarar på frågor i skrift istället.
Ja. Nej, jag försöker komma på jag ska säga för dig några. Alltså man kollar in, jag tänker så här, ja det är klart att det ska vara schysst. Ja. Alltså här handlar inte om så här millimeterrättvisa här och nu varje dag. Men över tid, ja. Så där kan, det är ett tips i boken, att kolla in Försäkringskassans vabbkalender för att få koll på vabbandet.
Men jag vabbar, alltså jag tar ut, jag orkar inte hålla på att anmäla vabb och sånt.
Okej, men då kan ni göra en egen vabbkalender hemma. Men dra streck. Ja. Alltså se till att ni faktiskt mäter på det. För att det kommer påverka jättemycket. Och så för mig också, som har mer fritt arbete. Jag behöver inte heller hålla på och anmäla. Jag kan bobba och ha mig liksom. Men det är farliga med det är att så sitter jag sen på kvällar och helger och tar igen det. Så att det ska fortfarande räknas som ett streck.
Och det är också intressant att när det är män som har egna företag och frilansar och så vidare, då säger de att ja men du vet, jag måste göra det för att jag, liksom, det är bara jag. Jag är ensam och men du har ett jobb och då får du kanske liksom vabba och så vidare. Men tvärtom.
Och inte bara företag, om män pluggar, om män är chefer, företag, alltså på alla områden.
Men jag ska avsluta din mening, och då så för kvinnor som är egenföretagare. Jag är ju ändå så flexibel. Tvärtom.
Exakt.
Ja, jag är ju egen, så jag kan flexa lite.
Och sen lät det också lite som den här hybridfällan, Ida, som du har skrivit om.
Ja, exakt. Den är ju en del i det hela som kommer bli ett jättestort problem om vi inte tänker på det. Alltså efter hela covid, och vi har ju alltid kunnat jobba hybrid, men nu är det ju än mer vanligt. Och det visar sig då att kvinnor väljer mer att jobba hybrid än vad män gör. Men den enda anledningen som visar än så länge utifrån forskning varför det är bra är att kvinnor i mindre utsträckning deltidsarbetar för att få ihop livspusslet. För att då hinner man tvätta på lunchen, göra ordning i middagen. Men man blir också, alltså det som kvinnor redan gör mer av, gör kvinnor ännu mer av. Och man vet också enligt forskning att de som kommer få löneförhöjning och bättre karriärsmöjligheter och så vidare, det är de som är fysiskt på arbetsplatsen nära chef och ledning. De får de spännande projekten. Så det kommer liksom...
Ja, men såklart, man måste, alltså, kontakter är ju allt.
Och den är redan skev ju. Liksom, så att vi förstärker redan de här två skeva mönster som finns sen innan. Liksom.
Ett A- och B-lag.
Ja, som vi skriver om i boken. Så att det ska man vara liksom väldigt noggrann med. Att så här, inte, och jag tänker jobb som du har eller som jag har, att det är så himla lätt då. Jag bara på vägen hit idag skulle hem och lämna mina träningskläder. Så Babs skulle behöva sova och jag precis ute och amma och han tycker det är så himla svårt att söva henne nu. Så jag bara, men jag kan testa en snabbis. Så skön en halvtimme, så behövde jag jobba, ta datorn på bussen och hålla på. Bara, varför skulle jag hem? Liksom? Jag kunde väl ta med träningskläderna hit. Så det är hela tiden, de här små minuterna här och där blir en stor
lifetime
grej till slut.
Ja. Men ibland så, liksom, för jag upplever ju att, ja men oh gud, det känns som, jag tycker ju själv att det är töntigt med brasklappar. Men som sagt, det är, jag tycker att det är ett extra känsligt ämne just nu, så att jag vill, ja men, försvara Viktor. Men med det sagt, jag tycker att det tar väldigt mycket energi att försöka prata om de här frågorna. Och ibland så funderar jag lite på vad som är lättast. Det kanske bara är, jag får acceptera att jag kanske gör några procent mer och så kan jag vara kåt, glad och tacksam.
Men du blir ju inte kåt, glad och tacksam av det.
Alltså,
det
vet du vad, vi är lyckligt lottade att sexlusten är liksom, ja.
Spelar ingen roll av det här.
Living the brand.
Oavsett om du känner den här irritationen.
Alltså, vi är inte så påverkade av det, nej. Men jag är glad, absolut inte.
För där tror jag att du är lite av ett unikum.
Alltså, det tror jag mer utifrån vad jag hör. Och jag kan ju tänka så här surt. jag vill inte ha sex. Men sen så en timme senare kom han där med sin magiska kropp och jag bara, oh, hello.
Ja, okej. Okay. Jag, alltså verkligen, jag la upp någon bild på min Instagram där Robban och min sambo stod och rensade i klädstorlekar och paketerade olika lådor. Så här, höst och vinter för Babs och här kommandes olika för Valle. Så, så la jag upp den och så bara typ ett tips till alla som vill ligga liksom, men det här. Mm. Alltså den bilden, alla bara, ja, jag vet, så och det här. Sexigt. Typ. Alltså att en man tar det här ansvaret. Och det handlar inte bara om att man så här, yes, du bryr dig, jag måste bli en relation utan hand om det här, det är sexigt. Utan det gör också att jag slipper göra det och vara helt fucking slut med huvudvärk klockan 9.
Ja, absolut. Ja, och många vittnar ju jättemycket om det här.
Jag måste bara fråga en sak när ni pratar om kläder. Håller era killar koll på storlekar och köper de in kläder?
Alltså, jag är alltid den som måste ringa Robban och fråga vad hade hon för storlek nu? Så där är, vi bryter vi normen lite grann. Men sen, däremot så, vi köper kläder en gång per halvår av en kompis. Vi köper hela hennes tvåbarnsgarderob. Liksom. Så vi gör aldrig det. Men det är jag som har fixat den kontakten. Sen åker han och hämtar dem. Men,
ja. Vad har Babs för storlek nu då?
Jag vet inte.
Okej, för annars hade jag väldigt lite. Jag tänkte, sen kan jag bli den som köper era paket. Ja. Ja, och samma här. För Victor var föräldraledig på halvtid under hösten. Så att han har haft mest koll på det där faktiskt.
Mm. Vad bra, för jag håller på med en liten enkät. En personlig enkät nu efter boken. Där jag frågar alla mina kompisar som lever i relationer med barn. Mm. Om mannen då har någonsin köpt kläder. Mm. Och det här är de första två som jag har fått.
Och liksom det är ju det att det är inte så jävla jobbigt att köpa kläder. Men som ni säger, alltså det är ju att det är en promille av det som är det andra också. Men det, och det är det som är jobbigt.
Ja, men och alltså var den som du snackar om att du vill att han skriver upp saker. Alltså att ha saker i huvudet. Mm. Alltså att vara den som kommer på. Okej, men vänta nu. Om vi ska åka, nu ska ni åka utomlands. Mm. Shit, vi måste komma på vilka grejer behöver hon. Och skriva ner dem. Mm. Och sen researcha. Vad ska vi köpa? Var ska vi köpa? Liksom allt det där faller på kvinnans lott.
Och det är också del av en ekonomisk fälla. Okej, det är du som har koll på kläderna och storlekarna och du går på second hand till exempel och hittar någonting och betalar med Swish. Mm. Och då kanske inte det liksom märks av i den där delade ekonomin som ni har gjort upp. Där ni har lagt undan pengar till olika saker. Och plötsligt så står du för mer saker än som finns med i den där beräkningen.
Ja. Och det är mycket sådana exempel vi har i boken. Typ Swish-fällan. Alltså ett sånt som jag inte hade tänkt på innan. Och det var samma sak det här med när man är gravid. Alltså första gången jag läste, eller tänkte på det här med gravidkläder var när jag läste handbok i jämställd föräldraskap av Marie-Louise Björk. Mm. Där stod det då att så här, självklart ska gravidkläderna, eller liksom de kläder man behöver ha och köpa in och anpassa. Jag behövde så här särskilda skor, jag behövde köpa in dyra amningsbehåar. Alltså det är klart, och massage för det ont. Allt det ska gå på den gemensamma kassan. Det hade inte jag tänkt på. Så jag var så här, okej, vänta, nu ska jag räkna ihop vad du ska betala mig liksom, för allt jag har lagt ut. Mm. Och det vill vi också försöka fånga den här boken, och det är därför vi har haft så himla mycket hjälp av alla som svarar på enkäten och mina följare, att man får de här exemplen som inte kanske finns när man googlar eller läser andra böcker på det här temat.
Precis, vad vill ni säga om arbetsplatsen då? För att jag tycker ju mycket om att ställa frågor ut mitt personliga liv, för att jag tycker det är nice med att kunna ge exempel. Men jag pratar gärna lite om arbetsplatsen också, om ni känner att det finns saker som ni vill säga. Mm.
Ja, men som Ida nämnde tidigare, upp till 200 timmar mer i icke-meriterande arbetsuppgifter gör kvinnor per år.
Och icke-meriterande arbetsuppgifter, vad är det? Ja, men det kan man säga. Något som hjälper arbetsplatsen som du arbetar på, men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning eller i organisationen företagets huvudsakliga uppdrag, som ofta gör sig skymundan och som inte kräver några särskilda specialkunskaper. Mm. Typ vem som helst skulle kunna göra det. Men oftast hamnar det på samma liksom en eller liknande personer hela tiden. Mm. Vem tar anteckningarna? Vem är det som sammanställer den där PowerPointen som någon annan visar? Vem är det som plockar undan kaffekopparna? Vem är det som introducerar nya kollegor? Mm. Vem är det som ska göra det här stora eventet och sen gör det så himla bra? Kan du göra det nästa år igen? Men det är liksom inte det som kommer ge liksom guldstjärna i kanten och få det där spännande projektet, för att du är upptagen med att göra massa annat. Mm. Liksom.
Vem håller koll på kollegornas födelsedagar? Mm. Planerar? Fixar så att det är lite trevligt.
Kollar hur du mår, följer upp på saker. Mm. Hur gick det igår?
Det verkar som att du mår inte så bra idag på jobbet. Är det något du vill prata om? Mm. Tar det här emotionella liksom arbetet även på jobbet?
Men det här som ni skriver om är att det också är förväntningar. För om man då skulle säga nej, alltså som framförallt kvinna, att det då, att alla kollegor som är inblandade och kanske får nys om det, då att man får en mer negativ bild av den personen. Det är en svår sak att tackla ju. Även där kan jag bli så här fundersam. Är det inte bara lättare att göra då så att folk liksom fortfarande har en god bild av mig?
Jo, då kan du göra det, men då kan du i sådana fall kräva att du ska ta bort andra saker. Men jag tycker ändå att vi har alla ett ansvar att bryta det här. Mm. Och det finns ju forskning, och det har vi med i boken också, att kvinnor löper 50% större risk att tilldela såna här typer av uppgifter. Och när de frågas så är de 50% mer potentiellt att säga ja än vad män gör. Och som du sa, att man drabbas också. Medan män säger nej så får de liksom så här, det bonus är positivt, han är så viktig än annat. Medan kvinnor är så, vilken jävla sukart. För att vi förväntar oss, kvinnor har gjort det här i alla tider och i hemmet och så vidare. Och vi är lättare därför också att vi gör det. Liksom. Men det kommer drabba oss karriärmässigt om vi fortsätter med det. Och då är inte rådet, kvinnor måste börja säga nej. För att det är skitsvårt och vi drabbas som sagt. Men vi har ett skitbra tips tycker jag i boken, att till exempel när man sitter på ett möte och sen så säger någon okej, vem kan anteckningarna, eller vem skickar ut inbjudan, eller vem var det nu är liksom. Använd tiden, den här obekväma första tiden där du brukar säga ja, till att kolla runt bordet och se vad gör alla manliga kollegor på den här tiden, den här obekväma sekunderna. Och då kommer du se att någon helt plötsligt lyfter upp laptopen och börjar skriva någonting, någon får något sms som de måste svara på, någon tar en prilla, alltså det blir ganska roligt liksom.
Du börjar snusa, det är ju mycket mer, alla snusar nu så att alla kan börja snusa.
Och ett lika viktigt tips om du är chef: fråga inte de som du alltid frågar. Nej. Ofta, mycket av det här är ju omedvetet. Mm. Alltså, ja men Kerstin, hon är ju så bra på de där grejerna och hon, liksom, hon säger alltid, ja, jag frågar henne så blir det enkelt. Vi vill ha det enkelt i stunden, både hemma och på jobbet vill vi bara att det ska funka. Liksom. Men det drabbar människor och det leder till arbetsplatser som där det växer irritation, precis som hemma. Så att en viktig sak utöver att inte fråga de man alltid frågar, det är ju att kartlägga vad är det för osynliga arbetsuppgifter på vår arbetsplats och hur ska vi fördela dem? Ska de ingå i arbetsbeskrivningar eller ska vi ha ett rullande schema exempelvis för att plocka fram för fika och planera firanden eller vad det nu kan vara? Hur kan vi dela upp det här på ett sätt som funkar och är rättvist och avlasta människor så att inte människor ska, för de som gör mycket av det här arbetet, de har ju mindre tid naturligtvis till sitt faktiska arbete.
Och det finns så mycket fördelar, vi har pratat om fördelarna i hemmet, men på jobbet till exempel, förutom att det är viktigt att använda personalens kompetens på rätt sätt, för att då får vi ut mest av dem, så är det också för att skapa jämställda förutsättningar, likvärdig lön- och karriärsutveckling, det skapar bättre trivsel som Tova var inne på, vi förebygger eventuell utmattning och sänker sjuklönetalen, och då behöver vi inte heller lägga massa pengar på eventuella nyrekryteringskostnader, färre säger upp sig. Och det ger arbetsplatsen ett gott rykte så att fler söker sig dit. Så att det finns liksom bara win-win-win. Och samtidigt, vi kommer att ha släppt en SIFO när den här podden kommer ut. Som visar att endast 17% av de tillfrågade, oavsett man eller kvinna eller kön, uppger att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med att fördela det osynliga arbetet rättvist. 17% bara. Det är en ganska liten summa av alla arbetsplatser som jobbar med det här.
Mm, jag är själv styrelseordförande i min bostadsrättsförening. Och jag märker att det är så mycket lättare för mig att fråga kvinnan. Men jag försöker verkligen bakhuvudet. Nej.
Då har vi ett tips. Då kan man säga, vem av männen runt bordet kan hämta fika? Eller vem av männen runt bordet kan ta anteckningar idag? Alltså att försöka att i frågan ändra maktstrukturen.
Yes. Nu måste vi typ sluta prata. Du ser väldigt redo ut att läsa något.
Nej, men jag har tagit upp min lilla fusklapp här om den här siffran. Den innehåller ju också väldigt spännande siffror för i hemmet. Men det har vi inte tid med nu.
Ja, men, du får en minut till. Men det är också lustigt. Han sitter och håller boken åt fel håll, alltså vertikalt. Så är det en liten lapp som ligger i boken istället för att läsa ur boken.
Absolut ingen lapp här, utan det här är helt från minnet. Endast 18% av tillfrågade kvinnor upplever att det osynliga arbetet är jämnt fördelat i hemmet. Och det är 37,5% av männen som upplever att det är jämnt fördelat. Den är lite spännande. Över hälften av tillfrågade kvinnor upplever att kvinnor i någon eller mycket högre omfattning utför osynligt arbete i hemmet. Och då är det 26% av männen. Och sen den bästa då, eller sämsta. Endast 1,4% av tillfrågade kvinnor upplever att män i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet.
Och
där
var
det 14.
12.
12.
Vad sa ni, 12, 14?
Att det är 12% av männen tycker att det är de som gör mer, medan 1,4% av kvinnorna
tycker att
män är med.
Ja, minsann. Jag är jätteglad att ni kom hit och jag är jätteglad för att vi kunde ha ett så energifullt samtal om det här. För det kan ju vara lite, jag kan uppleva att såna här frågor kan bli lite tråkiga och lite upprepande, men jag tycker att det var väldigt god energi och det tycker jag är viktigt, eller jag tror att det är jätteviktigt för att kunna nå ut och få folk att lyssna.
Ja, och det här är kul. Alltså ser inte heller.
Nej, precis. Och det är det ni förmedlar. Liksom. Att det liksom...
Och det ger mer kraft till att ni ska kunna ha kul ihop. Mm, mm. Alltså det är ju hela andemeningen.
Mm. En hiss pitch till den som vill ta hem det här till sin chef eller till sin partner.
Nej, men en gång i tiden så hade vi en formulering om att det handlar om att få mer tid till att älska, till att ha roligt, till att göra den där vardagen som ändå är det mesta och
mer
den största delen av livet.
Kul och
ja, att vardagen blir mer njutningsfull.
Min kille älskar, han säger till mig hela tiden, njut. Njut, och jag bara, jag orkar inte större njut av solen.
Men också se det som en kärlekshandling skulle jag säga, på kort och lång sikt. Mm. Alltså vi är liksom i Norden, alltså vi har högst, vet du det,
fattigpensionärer
i Norden i Sverige, kvinnor. Alltså det är liksom, vi måste också se det här att ska vi kunna göra saker i det långa loppet ihop. Mm. Alltså det här är inte bara här och nu att man går och irriterar på sig, utan vi skapar liksom ojämställdhet långt in i livet.
Vidrigt. Ida Östensson, Tor Rutgersson, tack så mycket för att ni var med.
Tack.
Tusen tack för idag. Hej då, och kom ihåg att tipsa en kompis om podden. Puss puss. Mami, mamacita.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.